Kafferepet.
Glader goder fredag, det här är Kafferepet med Nisse Hallberg bland andra. Vi har en andfådd Albin Sorman Olsson rakt mitt emot mig.
Jajebus.
Ja, jajebus. Du sprang och köpte ett nytt minneskort för att det hade vi andra glömt.
Ja, det blir så himla tråkigt om vi ska göra en podd och så är det bara rakt ut i rummet.
Ja, ja, att ingen kommer liksom... Mm.
Och ni hör, tyvärr, hon är tillbaks.
Men jag var tillbaks förra
veckan. Var med? Ja, jag...
De där glasögonen gör dig glömsk.
Johanna Hurtig-Wagrell. Ja, du var tillbaka. Men det var ju det är för att vi är hemma hos mig igen och här var Eleanor. Det blev väl lite så medsols grej.
Jag är glad att du är tillbaka, Johanna.
Ja, tack. Jag tycker det är kul att du är här också.
Johanna, det första hon säger när hon kommer hem till mig. Jag har varit på lite champagnelund. Finns det någon alkohol här?
Ja.
Klockan är 14.26.
Ja.
Ja, du kom 14.00. Plick.
Ja, du gjorde det.
Ja. En liten fyllebullig.
Ja, det unnar jag dig.
Men ett glas champagne kan man väl få unna sig när man blir bjuden.
Var det verkligen bara ett?
Ja, det var det faktiskt.
Är det sant? Va? Säkert.
Luktar så mycket champagne?
Nej, men du beter dig som en flaska.
Vad är det frågan?
Jag brukar aldrig få mer smak efter bara ett glas. Om jag ska utgå från
mig. Ja, visst.
Nej, jag brukar ha i alla fall två. Sen finns det inget stopp i mig.
Nej.
Ja, det är första sippen, sen är jag fast. Men... Nej, det var bara trevligt.
Ja, det förstår jag.
Jag har varit på semester och druckit varje dag. Jag började liksom känna att det var ju trevligt.
Jag har ju någon ny otroligt sund livsstil som jag tycker om väldigt mycket. Men jag blir, vet... Idag ska jag på möte för en svensexa och då vet jag, det är liksom tisdag och jag får dricka öl. Alltså,
ja.
Det är som en kalv på grönbete. Förut kunde jag dricka tisdag.
Och igår var det måndag. Då drack vi också öl.
Ja.
Så.
Just det gjorde vi.
Ja, det är bara att det är mindre shots verkar det som i mitt liv.
Ja.
Det är väl jättebra. Snyggt jobbat.
Jo, men jag känner mig
förväntningarna får ligga på en rimlig nivå i januari, februari.
Man ska inte vara absolutist.
Nej.
Eller man får väl vara det om man vill.
Nej.
Vad heter det där punkbandet som gjorde en låt om att de var tvungna att ringa Anticimex för de hade haft inbrott men spriten var kvar? Att de
jävlar
haft
nykterister.
Nej,
att de haft jag tror att det är det här punkbandet. Kan du någon gång lära dig prata en mick och hålla den närmare munnen?
Ja,
där
har varit det.
Oj, vilken skarp tillsägning när han var mitt i en jättetrevlig...
Men vad heter bandet då?
Jag vet inte. Det var något sån från Röja-skivan, Andra spyan. Så var det något sånt. Det var kolla upp. Kanon.
Varför har inte du ett punkband egentligen?
Vad sa du?
Varför har inte du ett punkband? Du kanske
ska
för bra
jag starta
på musik?
Podden Jag vill vara punk.
Ja.
Åh, punk. Jag älskar punk.
Ja, du är ju så. Du är ju sån.
Jag ska starta ett punkband nu.
Gör det.
Men hörni, är det här verkligen en podd om punk?
Nej, det är inte.
Det är en podd där vi måste hålla tempot för Albin ska hämta på förskolan.
Ja, det var därför jag sprang fram och tillbaka till fotobutiken.
Det här är ju en podd där ni lyssnare är stjärnorna.
Mm.
Det var länge sedan jag fick säga det.
Ja.
Nej, det är alltså Kafferepet går ut på att lyssnarna skickar in sina historier till våran mail som är kafferepetpodd@gmail.com. Det kan vara vilka historier som helst egentligen.
Jävlar vad hög ringsignal du har.
Det är som att du har blivit gammal. Du glömmer grejer och har på hög signal.
Jävlar, det var och att det var Hava Nagila Hava.
Var det?
Hava Nagila Hava.
Men är det här låten,
en judisk högtidspodd?
Nej, det är ju inte det. Utan det är ju podden där ni är stjärnorna. Ni skickar in era historier från era liv. Kanske era föräldrars liv. Någonting som har hänt på er gata. Någonting som har hänt en kompis till er.
Er sanna råttan i pizzan.
Exakt. Jag älskar det. Om killen som alltid hade på sig hockeyskydd. Men när han spelade hockey. Hade han på sig pyjamas. Hockeyhockan. Lob. Nej, men det ska vara roliga historier som man tänker, va? Det kan inte hända på riktigt. Och så har de det.
Och gärna ett ha.
Ja, gärna ett ha. Inte ett nej. Eller en liten blandning.
Eller
Nej, men det kan ju även innehålla många bajshistorier. Det gör det. Och jag tror att någon gång kanske vi får göra ett specialavsnitt bara med bajshistorier. Det kan det vara. Men det behöver vi inte eftersöka för att det kommer ju...
Det har vi gratis.
Då tycker jag att det är Av en anledning ni snart kommer få höra.
Ja.
Först ut Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja, för jag har fyra historier den här gången. För förra gången, om ni kommer ihåg, så hade jag en historia som hette Musikanten.
Ja.
Ja, och där var slutet lite konstigt. Det visade sig att då hade det riktiga slutet inte kommit med.
Uh-huh.
Och det var då... Ska jag köra hela igen?
Ja, du är bara pilla
på. Vi får göra det. Ja,
kör
då
snabbt.
Kör vi favoritrepris med riktigt slut.
Vi trycker inte in. Best... Det är en prequel. Alltså, så här, det här hände förra veckan i en tv-serie.
Det här är den sämsta gången att göra en extra story, ja, vill jag bara säga.
Jo, men Iden klarar sig.
Ja, ja.
Så. Bästa kafferepet. Tack för en härlig podd. Min fru introducerade mig för podden för ett par månader sedan och jag började omedelbart fundera på alla hundratals sjuka saker jag själv varit med om genom åren. Min fru har förbjudit mig att skicka in, kanske skäms hon åt mina vägnar, vem vet. Hur som helst, här kommer en historia som kanske kan beskrivas som en av de mildare. För några år sedan fyllde en vän till mig 40 år och skulle tillsammans med ytterligare en bekant som också råkade fylla 40 ordna ett kalas för familj och nära släktingar. Som ni förstår var medelåldern på festen relativt hög när mor- och farföräldrar, kusiner till föräldrar och andra människor som man inte träffar allt för ofta skulle tränga ihop sig för att fira de unga som nu fyllt 40 och börjat närma sig vuxenlivet. Även barn, fruar och barn till släktingarna följde såklart med som prominenta gäster till kalaset. Lokalen som var bokad till festligheterna var en av de finare i den lilla staden. Med utsikt över parken och med skogen i bakgrunden var den gamla villan ett ståtligt inslag i landskapet. Maten kom såklart från en av de bättre cateringfirmorna. Gästerna var klädda i bästa gå-bort-klädsel och stämningen var städad och värdig. Underhållning skulle man såklart ha på en sån här fin tillställning. Och man hade bokat en av stadens musikanter som hade uppgift att gå runt bland borden och spela akustisk gitarr och sjunga visor medan gästerna njöt av maten. Allt för att få till en härlig stämning. Strax efter att gästerna anlänt dyker också musikanten upp. Dagen till ära klädd i kostym och med finskjortan på. Mycket bra, tänker min vän, då musikanten har ett rykte om sig i bygden och var lite åt det ekivoka hållet. Bland annat är musikanten troligen den enda anställda i Sverige som har skriftligt åldningsförbud på sin arbetsplats. Mycket kan berättas om musikanten, men det skulle förmodligen fylla kafferepets repertoar i något år eller så. Under det inledande samtalet är musikanten lugn och sansad och min vän känner sig lugn. När de står och samtalar börjar maten bäras fram och min vän ger klartecken till musikanten och börjar spela. Vad bra, svarar musikanten. Då går jag och byter om. Min vän tar inte in den sista meningen förrän han är halvvägs till sin sittplats vid honnörsbordet. Vad fan menar han med att han skulle byta om? Han hade ju kostymen på sig, tänker min vän, men slår bort tanken. Någon minut senare äntrar musikanten salen, fortfarande iklädd kostym, men nu också påklädd en akustisk gitarr och en lös kuk som hänger och dinglar ända ner till knäna faktiskt. Han öppnar sin repertoar med en sång som han tydligen skrivit själv. Sången kallar han Har ni sett herr kuk?
det är roligt.
Han följer upp öppningsnumret med Den runkande spårvagnschauffören. Resten av repertoaren kan ni säkert gissa själva, men en ledtråd är att samtliga låtar följde samma tema. Min vän vill sjunka genom marken och fundera på hur i helvete han ska förklara för sina åldrande släktingar varför han hyrde in en sån dåre och underhålla på festen. Efterhand avtar dock tankarna då han kan konstatera att musikanten gör succé. Far och morföräldrar gråter av skratt och stämningen är minst sagt på topp. Dagen efter festen ringer min vän upp musikanten och tackar för en trevlig kväll. Han känner dock ändå att det hänger en fråga i luften. Hur tänkte du egentligen när du valde att spela just de låtarna när du redan på förhand visste hur klientelet såg ut på festen?
Okej, här ju... kommer det riktiga slutet.
Ja, det var ju minst sagt lite oortodoxt. Det här kommer slutet då.
Mm.
Musikanten svarar enkelt. Anfall är bästa försvar.
Vänta.
Var det en mening?
Ja, det var det. Ja, det var en mening.
Det gör ju... Just där när Alvin är så stressad. Så att det anfall är bästa försvar. Här är Mr. Kuk. Eller vad heter låten?
Har ni sett herr Kuk?
Har ni sett herr Kuk?
Fan, kan inte någon, om den finns på YouTube vill man ju...
Ja, sök upp den. Men okej, så då blir det som du läser sist igen då?
Ja.
Okej, okay. Då är det jag, Nisse Henrik Louis Hallberg.
Yeah man.
Tidningsbudet. Hej, här kommer en historia om min kompis Jonas, berättat för mig först många år efter det hände. Jonas har aldrig varit den smidigaste killen i klassen, men det här kan ta priset. Vi var runt 12 år gamla och Jonas hade fått sitt första jobb. Stolt som en tupp berättade han på rasten att han skulle dela ut tidningar i kvarteret där han bodde. Han hade jobbat några veckor när den här historien utspelade sig. Trött om dagarna efter att ha cyklat runt från klockan 4 på morgonen innan skolan, men nöjd med den för en 12-åring hög lön.
Vad fan är det, 60 kronor och en japp?
Den enda smolken i bägaren var den sura tanten som alltid stod prick 5 utanför sin port för att ta emot tidningen. Om Jonas var bara någon minut sen så blev det en utskällning, så det gällde att cykla på. Som tur är Jonas åtminstone snabb, även om han är lite fumlig. Den här dagen är han som vanligt uppe tidigt. Klockan är runt 4:15. Fåglarna kvittrar, solen är på väg upp och Jonas känner att han behöver bajsa. Och det är nu. I ren panik springer han fram till en port, drar ner byxorna och bestämmer sig för att bajsa i den papperspåse med tidningar han håller i handen. Tyvärr är Jonas som sagt inte så smidig, och att träffa en påse med sitt något rinniga bajs var en för stor utmaning. Bajset hamnade delvis i påsen och desto mer hamnade på trappen i porten. Ångesten sköljer över honom och han försöker panikartat sopa upp bajset med en tidning som mirakulöst klarat sig undan bajsattacken. Men trots ett gott försök ser porten om möjligt än värre ut med utsmetat bajs över hela trappen.
Ja, men sluta, Jonas!
Ja, men alltså, jag kan säga, jag såg en tidning som ut bajs utanför Bananas.
Gjorde du?
Ja. Gå dit. Lite så kollas runt, sätter sig bakom busken, lägger en tidning på backen, lägger en liten kringla, viker ihop tidningen, går och slänger den i soporna. Bara helt rent.
Proffs.
Ja, det var proffs.
Måste man så måste man. Mm.
Ja, ja, men det var inte så Jonas gjorde.
Nej, för Jonas ger nu upp. Det är ingen idé att försöka torka upp mer.
Jag tar inte en tidning, jag bajsar i påsen med alla tidningar.
Ja, det är ingen idé att försöka torka upp mer. Vad ska han göra med de förstörda tidningarna? Till sin fasa inser han att runt 10 tidningar är förstörda, och det värsta av allt, sura tanten har inte fått sin tidning. Jonas accepterar faktum. Det här är hans sista runda som tidningsbud. Han har inte fått komma tillbaka efter det här, den här fadäsen, så han bestämmer sig för att få ut en silver lining utav historien.
Yes!
A brown lining.
Ja, sagt och gjort. 9 av tidningarna hamnar i närmaste soptunna, medan han snabbt som en vessla cyklar med arga tantens tidning mot hennes port. Han är nu något försenad och självklart står hon där och väntar med ett argt ansikte och en mun redo för utskällning. Jonas cyklar fram till tanten. Utan att sakta ner drämmer han den bajsiga tidningen i hennes hand och säger: "Här har du din tidning, kärringjävel." Innan han snabbt cyklar hem för att duscha. Så slutade Jonas korta karriär som tidningsredaktör.
Åh, herregud.
Jävla, vilket ärtig hjärna ändå. Alltså.
Ja, men alltså, vem skit? Ta ut tidningen ur påsen och bajsa i den. Mm. Och så kan du bara ta gröpa med en tidning. Så.
Men det är också att det här med att hämnas med hjälp av bajs. Där vill jag bara säga en grej, att där är skämtet på den som gör det lite. Mm. Alltså, de kan, ibland glömmer de att så här, det är mest pinsamt för dig nu.
Jo, men det är också en 12-åring. Det är så jävla, jag tycker bara att det är så jävla snabbt.
Well, jag hade skämt okay. Som jag var 12.
Jo, jo. Men alltså, han tänkte så, okej, det är kört. Jag kan lika gärna fucka med den här tanten.
Ja.
Alltså, det är ju redan så pinsamt för mig detta. Jag kan lika gärna bajsa någon i handen.
Ja, det kunde dra ner pinsamhetsgraden en del.
Ja.
Men det var...
Det känns som att du känner den här kvinnan.
Ja.
Har du stått,
det känns som att du har stått på en trapp nu.
Ja.
Jag säger inte att hon inte förtjänar ett straff. Hon var ju uppenbarligen dum i huvudet. Men enough already.
Ja. Jo,
with the bajs things.
Ja.
Mm. Men jag uppskattar historien mycket, och hade inte Jonas funnits, då hade jag inte suttit här helt underhållen.
Nej. Nej. Albin.
Här kommer det bortsprungna kvittorna. Det bortsprungna kvittorna.
Oj, det är Albins redovisningshistoria.
Hej alla som jobbar med kafferepet och gör ett otroligt bra jobb. Det här är en historia som jag förträngt så pass mycket att jag nästan helt glömt bort den. Men nu är det väl min tur att bikta mig. Under tidigt 10-tal var jag en vilsen själ med knaper, arbetslivserfarenhet och begränsade tillgångar. Men jag hade en hyra att betala, alkohol att konsumera och ett visst behov av mat. Så det var dags att skaffa jobb. Ung och oerfaren som jag var, så var mitt enda alternativ att lura mig till ett jobb som sekreterare. Jag fick anställning på en medelstor reklambyrå vars enda merit var att chefen var en öppet tjackpunnande entreprenör. En av mina arbetsuppgifter var att göra chefens kvittoredovisning och skicka in till Skatteverket. Det är oklart varför han lämnade över det på mig, men gissningsvis var han själv för speedad för att sitta med Excel och häfta kvitton.
Och det är jättetråkigt också.
Ja. Yeah. Sagt och gjort, det var en av mina trevligare arbetssysslor, så trots kvitton för svindyra middagar och onödiga jobbresor med hotellnätter som kostat mer än min månadslön, klagade jag inte. Utan jag bara stämplade kvitton på A4 och la ner i kuvert. Detta höll jag på med i nästan 3 års tid fram till Skatteverket kom och ställde till med ett jävla liv för att företagets redovisning inte gick ihop. Det saknades bland annat kvitton för miljonbelopp.
Så nu sitter jag här och gör sådana kubbspel.
Det visar sig nämligen att jag under mina 3 års tid aldrig skickat in ett enda kvitto till Skatteverket, utan bara förvarat dem i en låda under min byrå som jag strikt föredrog att inte tänka på. Samma dag som chefen frågade vad som hade hänt med kvittorna som jag menade att jag skickat in, packade jag ner dem i min väska, drog ut till en lokal grillplats och eldade upp dem.
Nej!
Vad fan, du har...
Nej!
Nej!
Jag hade kunnat lösa det där! Åh gud, jag får panik! Åh gud, jag får...
Åh, beviset måste bort. Nej, nej, beviset.
Nej, det är det vi behöver.
Bevisningen så att du inte kommer åka dit för mord. Nej, det är så. Tror inte på mig får det vara.
Jävlar. Företaget fick kort därefter lägga ner och chefen fick en villkorlig dom tillsammans med dryga böter. Jag vet än idag inte om det var mitt fel att chefen åkte dit eller om jag ens begick ett brott med min otroliga lathet. Men i så fall passar jag nu på att be om ursäkt. Lovar att jag skärper mig sedan dess, är numera en av de där tråkiga, nyktra typerna som Nisse och ni andra gillar att klaga på. Sjukt.
Sjukt att klaga på er. Kom igen, Tom Bärs, ha lite kul. Nej, jag skojar bara. Men vadå, alltså, du är ju... Vadå, jag vet inte om det är jag. Såklart det är du.
Ja, för de har bara fått revision. Ursäkta, de här kvittorna behöver vi kolla på nu.
Ja.
Ja, de är här.
Ja,
kanon.
Då var det klart.
Då hade det varit färdigt.
Rätt, de har fått betala några böter för att de var sena. That's it.
Närmast grillplats.
Och sen, det är klart att hela företaget går runt och man plötsligt lägger miljoner back till Skatteverket.
Ja.
Han blir ju liksom ditsatt för skattebrott. Oh my god.
Åh, gud.
Oh, men jag älskar att du skickade in det.
Pissa kvitto i snön AB.
Ja.
Alltså. Mm. Okej.
Okay. Oj, oj, oj.
Gör era kvitton själva. Nej, det är självförsvar. Hej gänget, gillar er, bra podd, bla bla bla, nu kör vi. Det hela utspelade sig en sensommarkväll i Örebro. Året var 2009 och jag var 18 år gammal. Jag gick på gymnasiet, var hjärtekrossad efter en nyligen avslutad destruktiv relation i en djup depression och med ätstörning. Inte på en toppenplats i livet helt enkelt. Nej, det låter...
Men snygg och singel. Smål, snygg och singel.
Det låter som jag. Alltså, när jag mår dåligt. Inte nu.
Nu mår du kanon. Du är lite packad. En halv flaska champagne.
Packad och gift.
Packad, gift, lite mullig. Okay.
Mullig. Det är världens gulligaste ord.
Ja, det är faktiskt. Det var därför jag valde det.
Mullig.
Min 8 år äldre bror arbetade på en pub 1 minuts gångväg från min skola. Och en fredagskväll möttes vi där för att ta en öl. Nu kanske ni tänker, en öl blir aldrig bara en öl. Och nog för att det kanske blev omkring 3-4 stycken. Men det var oavsett inte en särskilt blöt kväll. Runt midnatt kände jag att jag hade fått nog och vinglade mot bussen, för ja, visst hade jag hunnit bli full de där få ölen. Kanske framförallt på grund av mitt inte helt optimala mående. Bussresan skulle ta cirka 10-15 minuter, men trots den korta sträckan lyckades jag med bedriften att somna på den helt folktomma bussen. Ganska direkt efter att jag satt mig ner närmast fönstret vid de där 4 sätena i grupp som är vända mitt emot varandra.
Mm.
Låt oss här zooma ut för ett ögonblick och ta ett tredje persons perspektiv. En ung och full tjej sitter avdäckad på en folktom buss när ett sånt där coolt grabbgäng går på bussen. De är 5 stycken och är omkring 18-20 år gamla. De sätter sig runt den fulla och avdäckade tjejen på platsen bredvid henne, de där 2 platserna mitt emot henne och de 2 platserna bredvid på andra sidan mittgången. De omringar henne helt enkelt. Hon sitter nu alltså helt inkapslad i detta grabbgäng utan att själv vara medveten om den hotfulla situationen då hon för stunden inte är vid medvetande. Vakna, 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 kanske ni i det utomstående perspektivet tänker, och vakna gör jag. Jag kräks. rakt på grabbgängsmuren runt mig. Som en sjögurka spia upp alla mina inälvor mot hotet. En av snubbarna, personen bredvid mig, flyger upp från sitt säte med ett äcklat "För i helvete, fy fan!" Samtliga ryggar tillbaka i chock och avsky inför min plötsliga fontänspya. Dock helt förgäves då åtminstone de tre närmast mig redan blivit rejält frontalattackerade. Den frontallackerade med min sura och skummiga inälvstömning. Åh, fy fan! Bestående av tapp, öl och magsyra. Just då står bussen som tur är vid en busshållplats. Och jag slänger mig upp från sätet och ut ur den öppna dörren. Där fortsätter jag kaskadkräkas vid ett konstverk av solsystemet. Som står installerat på det lilla torget. Bussdörrarna stängs och bussen rullar vidare. Mellan mina hulkanden fortsätter jag höra panikslagna röster och svordomar inifrån bussen tills den helt försvunnit nerför gatan. Med mina kläder neddränkta i skamkräkningar börjar jag gå hem. Med vetskapen om att även om jag mentalt kanske inte är kapabel att skydda mig så har jag i alla fall sjögurksförsvar att lita mig på. Tack och hej, tappölspastej.
Fy fan vad roliga sägningar.
Jätte, väldigt kul skrivet.
Tappöl.
Låt oss stanna upp och ta ett tredje.
Det är ändå så bra.
Att de sitter och tycker så här, typ så här, känner sig lite makt och kanske inte ska göra någonting men de känner att de har makt i alla fall och så bara. Det är liksom bra. Triangle of sadness.
Ja, men det är också så bra att det är sånt. Hon har installerat sånt avancerat rape alarm.
Ja.
Även när du sitter däckad på bussen.
Åh oh, gud.
Tappölspastej. Åh. Oh. Vad glad. Åh, oh, det är roligt. Jag blir inte äcklad, jag blir bara glad.
Ja.
Här kommer min andra då. Walk of shame, superhjälten.
Ja.
Mm. Hej Nisse, Albin och den tredje personen. Och tack för en fantastisk podd.
Det går inte att veta vem det är som är den tredje personen längre. Du är ju väck jämt. Så vi får ta in ersättare.
Va? Nu blev det väldigt hård stämning.
Hej Nisse, Albin och den tredje personen. Och tack för en fantastisk podd. Ni får mina fredagar att hyllas. Men
jag hatar
den jag egentligen vill hylla är Johanna.
Åh, oh, ja. Yes!
Som skiljer portvinet från parasiterna i denna podd. Ja, det gör hon. Det lilla fyllot. Och det är inte mer än rätt att hon är poddens stjärna.
Åh, oh, underbart. Tack.
Det där klipper vi bort.
Ja, det klipper vi bort. Vilken jävla idiot. Men nu till min historia. Som jag skickar in för tredje gången. Åh, oh, herregud. Det är en sån människa.
Mycket bra.
Men den har inte passerat Fias nålsöga. Jag tycker själv att det är en modern klassiker. Ja, det är upp till oss att avgöra.
Mm, men nu är den ju...
Mig och Albin alltså. Mig och ja. Albin att avgöra.
Och en tredje person som vet ja. Vem det är.
Mm.
För några år sedan flyttade en av mina bekanta från en liten by i Jämtland till den kungliga huvudstaden. Låt oss kalla min vän för Andreas, för det vore väl tråkigt att avslöja hans riktiga namn då det är Micke här i podden. En sån liten rycka matta.
Ja.
Då är det Micke.
Ja, han heter Micke egentligen.
Jaha.
Jag har såna skämt
också. Låt oss kalla honom Andreas fast han heter Micke.
Ja. Mm. Ett nytt jobb och ett nytt storstadsliv väntade Andreas. Även ett nytt basketlag väntade. Och det var därför jag fick veta om denna nuvarande klassiker. Andreas började jobba på ett modernt företag och hade många kollegor. Främst från Stockholmsområdet och den årliga höstfesten analkades. Som nyanställd lantis så följde Andreas inte råden att klä ut sig som stod på inbjudan till höstfesten. Följaktligen så var Andreas den enda som inte kom utklädd och en obekväm känsla följde Andreas under hela festkvällen. Andreas gick runt i sin dressman-kostym med bred jämtländska och bekantade sig med kollegor utklädda till zombies, Pippi, Ghostbusters och andra avarter. Tiden gick och Andreas jobbade på och när ett år hade gått så var det dags för en ny höstfest på företaget. På årets inbjudan stod det, klädd ut er om ni vill. Efter förra årets fiasko så tänkte Andreas gå all in. Han besökte Buttericks. Jag vet inte varför jag vill säga det på
engelska. Buttericks.
Han besökte Buttericks och köpte en Stålmannendräkt. Det vet han, det är en fattig Stålmannendräkt på Buttericks. Ja. Det är såna... det är
hänger som långkalsonger.
Ja. Det är så jävla
svårt. Det var som när man var liten och fick vara Batman och hade någon grå pyjamas på sig med kult bälte. En gyllene blå glittrande dräkt, röda åtsittande y-front och en lång röd mantel. Allt var upplagt för en perfekt kväll med kollegorna. Årets höstfest tilldrog sig dock inte i någon lokal utan på en skärgårdsbåt som åker runt i Stockholms innerstads kajer. Ja. Ut från taxin och in till skärgårdsbåten kliver en livslevande stålman ut. Fylld med självförtroende. För att inse att han är den enda som är utklädd på höstfesten. Medan övriga arbetskollegor är festklädda går Andreas runt på båten utklädd till stålman. Båten lättar ankar och börjar sin båttur i vattnet runt innerstadens kajer. Det enda som kan trösta Andreas situation är baren. Att gå runt som relativt nyanställd bland festklädda arbetskollegor iklädd en stålmannen direkt är säkerligen lika obekvämt som att släppa in både bompadraken på Nobelmiddagen. Det gäller både draken och övriga Nobelgäster. Fylld av självförtroende och några promille under S-symbolen på bröstet går Andreas ut på fördäck, där oftast rökarna håller till. I kylan och mörkret av höstvädret passerar båten Stockholms slott med ett 50-tal meter till kajen. På jämtländsk dialekt och med en kraftig promillehalt i rösten så utbrister Andreas till alla på fördäck: jag lovar att jag kan simma härifrån och nå slottet. Flyg då för i helvete.
Ja, ja, ja. Nu måste han ju visa att det här
allt
finns det.
Hans kryptonit.
Ja.
Rökarna på fördäck säger nej! Med meningen att det vore onödigt att blöta ner sig, frysa i det kalla vattnet och förstöra en personalfest. Men Andreas i sitt alkoholmarinerade tillstånd uppfattar deras svar som nej, det är så långt, du klarar det aldrig! Rökarna räddar Andreas på utsidan av relingen genom att dra tillbaka honom på rätt sida igen. Tack vare hans mantel på Stålmannen. Det enda som kunde rädda Andreas kväll var nu nya besök i baren. Det var väl i detta stadium som minnesluckan med versalt M besökte Andreas kväll. Oavsett om han hade gjort en Anders Borg eller somnat någonstans på båten så var resten av kvällen ett stort vakuum för Andreas. En kvinna i 60 plus års åldern som jobbade i receptionen fick moderskänslan att vakna till liv och tog hem Andreas i hans berusade tillstånd. Han vaknade i hennes soffa iklädd stålmannen dräkten, snustorr i munnen och med ordentlig betongkeps. Utan att veta var eller hur han har kommit dit så ringde Andreas Taxi Stockholm. När de frågade om den aktuella adressen så svarade Andreas: jag vet inte, men ni kommer att känna igen mig när ni ser mig. Så vitt jag vet så är det här enda gången Taxi Stockholm agerat missing people. Där en hel flotta av taxibilar letat efter stålmannen någonstans i Stockholms innerstad en tidig lördag morgon. Epilog. På söndagen, dagen före första arbetsdagen och efter personalfesten, så tar Andreas mod till sig och ringde vdn och frågade om han var välkommen tillbaka på måndag. Då utbrister vdn: vi kommer aldrig ha en höstfest utan dig igen, Andreas.
Det var fint.
Det var fint. Det var fint. Jag älskar bilden när han bara ska dynga ner sig i vattnet och de får tag
i manteln.
Det är som när Larry David håller på att ramla ner från ett hus och får tag i en tjejs hull på magen som han har sparkat henne förut. Väldigt kul.
Ja. Tack för den.
Bra historia.
Ja, verkligen.
Den där hade kunnat få komma med gång ett, tycker jag.
Ja, verkligen. Ja. Konstig. Hon är Fia ändå.
Men jag älskar att hon är hård.
Ja, gud ja.
Den är säkert bättre skriven nu. Den var säkert mycket bättre skriven den här gången. Alltså. Här kommer min andra då. Recept på katastrof. Ett bidrag till den bästa poden. För ett par år sedan... Konstigt sagt.
Ja, det var som när du var inne i fiskbutik igår och... började tuppa det så att fiskförsäljaren... Han såg en fisk, så kom det göteborgska. Han gillade inte Albin för 5 öre. Nej, nej.
Jag frågade honom så, är det Stockholms bästa Boccherones? Detta, eller?
Han sa inte ett ord, svarade inte.
Nej, han bara tittade på mig. Ja.
Kom inte hit med dina jävla...
Det var kul alls att jag ville vara väldigt check. Han ville nog helst bara stänga.
Ja, vi var sista.
För ett par år sedan skulle en bekant, vi kan kalla honom Kalle, ha en Tinder-date. Ett återkommande inslag för Kalle då detta är en man som betat av allt från skräcködle till fotomodeller via den populära appen från Smygehuk till Haparanda. Vi snackar stor erfarenhet och rutin i datingvärlden. Hemmets trygga vrå var ofta skådeplatsen för nya bekantskaper och så även denna gång. Damen i fråga skulle dyka upp för middag framåt kvällen och för att öka sina chanser för horisontell tango samt sälja in sig som en potentiell framtida avelshane skulle det bjudas på husets bästa. Renskav med potatismos.
Fan, vilken jävla knullmiddag.
Potatismos.
Det är så jävla lite att man blir sugen på.
Ja, fan, nu är det jag som vill ha lite...
Jag är väldigt mätt. Ja,
vi kör 69.
Men renskav är inte dumt ändå.
Det är skitgott, men det är knullmiddag.
Bara. Men det är väl skönt att vara mätt när man ska knulla?
Nej.
Så det skvalpar och sådär.
Ja, men jag också såhär, vad blir ett förrätt? Ja, det blir gräddstuvad pytt. Sen blir det renskav och sen är det en glassbomb.
Ja, sen väntar man en timme, sen är man game.
Kärsvalltårta till efterrätt. Det blir ganska
gott. Och du fattar vad jag menar.
Drick den här grädden nu och sätt dig.
Och sätt dig på mig.
Receptet till framgång borde tillhandahållits av kompisen Daniel. En matkonstnär värd en pallplats i Sveriges mästerkock. Daniel hade poängterat att det viktiga till ett krämigt fint mos var att använda mjölig potatis, smör och grädde. Anvisningar som Kalle såklart följde. Kvällen kom och det ringde på dörren. Yes, dejten var lika vacker i verkligheten som på sina profilbilder, vilket sällan var fallet. Sköttes detta rätt kunde det bli åka av. Lite kallprat om väder, om resan hade gått bra, hur veckan hade varit och så vidare betades av. Maten är strax klar. Har du några allergier? Det ringer på Daniels telefon och en stressad, uppjagad Kalles röst hörs eka. Så som det låter när någon pratar i ett trapphus. Kalle. Detta är en katastrof. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Daniel. Lugna ner dig. Vad är det som har hänt? Du sa till mig att använda mjölig potatis. Daniel tvekade lite. Ja, och... Hon är ju glutenallergiker! Tack för en toppenpodd. Jävla idiot.
Det är sånt där funkar alltid på mig.
Ja, det är så gulligt.
Hon är ju för fan gluten.
Har du några...
Inte mjöl.
Jag har ju lagt in potatisarna i mjöl här nu, för att de skulle vara mjöliga. All right, då kommer min andra nu då. Den heter Semestertider. Följande lilla historia fick jag berättat av modern till mina barn första gången som en något udda skildring ur hennes barndom. Senare även av svärföräldrarna i stor affekt av svärmor medan motvilligt och skamset av svärfar trots att nu nära 40 år passerat. Det var i början av 80-talet. Familjen skulle åka på semester. Det var en sån där gassande varm sommardag då luften stod helt stilla och asfalten nästan smälter. Packning hade pågått hela förmiddagen i värmen. Den otåliga fadern vankade rastlöst av och an, ivrigt att komma iväg. Gud, vilken klassiker. Nu går bilen!
Ja.
Det är han som är den rimliga, ska jag säga bara. Att man, ska vi ha underlägg? Kan det vara käckt? Kan vi kolla om vi hittar en termos till ifall vi hittar något varmt som behöver hållas varmt?
Men vet du, det handlar också, för jag är ju pappan i vår familj och Johan är den som går omkring och bara, behöver vi ha en kudde i bilen? Men det är alltid, han har ju rätt, det ska ju alltid...
Jo, men tänk på det dagen innan.
Nej, men då gör man ju andra grejer.
Nej, man planerar.
Okej. Den otåliga fadern vankade rastlöst av honom. Ivre kom iväg, men modern får omkring som ett yrväder. Mål med att få med alla badleksaker, campingbord, gummistövlar, kaffepullar och allt som nu behövs för en veckas kampande.
Gummistövlar.
Men det är väl jättebra med den kombinationen av människor. Allt mer irriterad på makens rastlösa vankande gavs orden att han skulle sätta sig i bilen och vänta.
Det är han som får
skit. Sagt och gjort. Där
det är hans semester, att citera Louis C.K.
Sagt och gjort, där satt han sig och väntade. Och väntade. Med svetten rinnande ner för ryggen och otåligheten krypande i kroppen muttrade han. Det hinner ju för fan bli kväll innan vi kommer fram. Med uppenbar oro över att eftermiddagens semestergrogg var i fara. Till slut öppnades bildörrarna. Fadern drog en suck av lättnad och la in ettan. Äntligen! Med tankarna på en iskall grogg gasade en numera ganska nöjd fader ut på E4-an. Skönt med semester ändå. Solbad och camping. Och grogg! Sommarlandskapet susade förbi medan han hummade nöjd för sig själv. Efter en stund kastade han en blick i backspegeln. Tioåringen satt obekymrat försjunken i sin Donkey Kong, i sitt Donkey Kong-spel. Men sexåringen såg lite ledsen ut och fadern frågade om något var fel. Med darrande röst frågade flickan: ska inte mamma följa med på semester? Helvete! En stressig halvtimme senare rullade bilen åter in i det lilla samhället. Någon kilometer innan hemmet mötte fadern modern, högröd av ilska och hetta, vandrandes med kylväskan under ena armen och campingbordet under andra.
Inte så kul att vänta, va?
Hur semestern blev? Ja, inte gick den till historien som någon av familjens bästa. Och den där groggen, den fick pappan vänta på.
Åh, oh, gud. Du tror fan om du tror att du ska komma fram och göra en gin tonic nu. Se en gin tonic i din hand, då är det över. Att han inte ska få att trea.
När barnen har lagt sig, sen kan man väl få ta.
Du ska titta på mig när jag dricker. Oh.
Här kommer min sista. Gösta och grisen.
Är det en djur eller en tjej?
Oh, det är inte. Men det är en sån dag. Ja.
Jag har tagit en glas champagne och hatar kvinnor.
Hej kafferepet. I ett tidigt avsnitt av podden läser ni en berättelse där det nämndes något om att springstarta, boxera igång en bil. Den lilla detaljen tände ett minne i mig om en berättelse som min pappa berättade för mig. Den här historien kommer från Sveriges mur mot Ryssland. I ert östra grannland, Finland. Ni ska alla ha medalj.
Ja.
Fan, vilka hjältar ni är. Närmare bestämt det österbottniska landsbygden. Det handlar om en man som vi kan kalla för Gösta. En medelålders, något tankspridd grisfarmare som äger en liten svingård i en ganska så liten by. Det är en helt vanlig tisdagsförmiddag och några minusgrader på utsidan när Gösta går för att se till svinen i svinstian. Till sin förfäran märker Gösta att ena suggan är död. Det var ju tråkigt, tänker Gösta. Men sörjer inte desto mer. Han är ju trots allt en bonde från Finland. Ja, fy fan vad han är så här. Ja, vila frid. Jaha, gå vidare bara.
Synd på sötter.
Det finns, ja, tråkigt att inte äta. Ja. Grisen måste i alla fall ut ur svinstian för att kadaverinsamlingen ska kunna hämta henne. Här måste vi komma ihåg att en fullvuxen sugga kan väga upp till 250 kilo. Det är inget lätt åbäke som ska dras ut. Dessutom har Gösta traktorn på reparation. Som tur är båset där den döda grisen ligger nära ytterdörren till svinhuset. Och Gösta tänker att hans gamla Toyota Hiace, heter det? Hiace. Toyota Hiace. Borde klara av uppgiften. Sagt och gjort spänner Gösta fast ena änden av ett rep i dragkroken på bilen och andra änden i den stendöda suggan och drar ut henne till som ligger strax utanför dörren.
Det viktigaste är att det är värdigt. Han släpar ut. Det var spår efter.
Han drar den så att han kan äta liksom sidan som pekar uppåt. Gösta ser på klockan och konstaterar att det nalkar lunch. Han avbryter uppdraget för att återuppta det efter lunchen. Han ska upp och äta någon sån rotlåda. Kålrotslåda.
Med kormjöl.
Ja, och med sån nackamackara. Och, ja, och. Han avbryter uppdraget för att återuppta efter lunchen. Exakt. Efter lunchen börjar han fixa med andra grejer ute på gården. Lite tankspridd som han är. Solen börjar sakta gå ner denna vidmintedag när Gösta i panik kommer på att han skulle hämta dottern från dagis. Han slänger sig i Toyotan och gasar iväg i full fart genom byn. Förbi förvånade fotgängare, veterinärskliniken och skolan med suggan som ett mindre talangfull vattenskidåkare efter en båt.
Nej men gud, det är så citat grisigt.
Fattar du att det är ett rött spår?
Nej men alltså gud.
Ungefär halvvägs märker Gösta den döda suggan i backspegeln när det svingar ut och slår i trottoarkanten. Han tar ett snabbt beslut att fortsätta eftersom att han bara har en kort bit tills han är framme. Något snopen kliver Gösta ut i bilen för att mötas av en publiksamling bestående av dagispersonal och barn. Alla med lika stora ögon och öppna munnar. Stirrandes på kadavret som vid det här laget säkert ser ut som det ramlat på ett rivjärn. Han tar sin förskräckta dotter i hand och försöker på samma gång förklara situationen för dagispersonalen men får inte ut några ord som ändrar på deras förfärande, nedlåtande och besvikna blickar. Gösta och hans dotter sätter sig i bilen och kör med suggan i refet förbi skolan, fortfarande förvånade fotgängare, och kommer till veterinärskliniken där veterinären står vid vägen och stannar dem.
Ja, det är kört.
Ja. Hon är död. Jag kan inte någonting göra. Veterinären heter Pekka och är en lågmäld, lång och grå finspråkig man. Gösta vevar genant ner utan för den till synes småroade veterinären. Med finsk brytning frågar Pekka-bonden: försöker ni boxera igång suggan? Tack för en dunderbra podd. Det är så konstig grej att säga. Det är därför han stannar dem.
Ja.
Är det hjärt- och lungräddning? Ja. Hon är död.
Jag har en sämt. Jag ska gå ut på gatan och vänta till de kommer.
Ja, jag ska vänta. Ja. Oh. Det är så jävla fett ändå att bara inte åka hem.
Ja.
Och, utan bara, no, ja, jo, är ni snart där? Ja. Ja,
nu är det ju kört. Den här. Fan, man har ju det valet också, att det här skulle också kunna bli min grej nu.
Ja. Ja,
varje dag när man hämtar har man knyst fast en ny sugga bakom bilen.
Ett nytt djur.
Ja.
Idag, siraff.
Och du vet, när det är slut på djur på bondgården så tittar han bara så på sin fru.
Sugga som sugga.
Ja, du vet vad det betyder.
Vem ska hämta imorgon?
Hämtar du eller jag? Då kommer min sista, va?
Ja.
Danskar på bar. Den här historien utspelar sig i sommarens Köpenhamn för kanske 6-7 år sedan. Jag, en då 19-årig kille, skulle med två kompisar, som vi kan kalla Viktor och Sebbe, åka på en klassisk partyhelg. Det skulle bli blött. Det skulle bli lite sömn och det skulle bli misslyckat flörtande. Vi bodde nära tågstationen men ändå förvånansvärt bra. Första dagen i Köpenhamn spenderas till strosande längs Ströget. Och egentligen bara en väntan på att det skulle kännas okej att börja festen. I Danmark.
Det är bara...
Man kan
käka frukost och dra igång.
Ja, det är signalskottet.
Det är liksom ingen, det är ingen för, det är så.
Ja.
Ja, nej, nej. Alltså, det härligaste var att man kunde gå med Bettan till parken. Hon lekte medan jag och Johan satt och drack starkpangare på långburk. Och så kände jag att det här kanske inte är helt okej. Kolla mig runt. Alla föräldrar gjorde det.
Ja.
Ja, men det var, jag har ju säkert berättat
10:30.
Det här. Det bara kom fram en tant till mig och Ramona. Vi satt i en park och drack öl. Och så sa hon bara så, livet är gott.
Ja.
Det var så gick vidare. Ja. Fan, vilken härlig stad.
Livet är gott.
Synd med rasismen. Men annars...
Ja,
jo, men så länge man är vit... kommer man undan. Alltså, inte med rasism utan att jag kommer undan. Ni fattar säkert.
Hon hade aldrig gått fram till två stycken mörka personer och bara, liv dig att du ska hem.
Så är det tyvärr. Jo, men det man får ta det onda med det goda är i Köpenhamn. Någon gång under eftermiddagen så hade Viktor kollat upp en bar på TripAdvisor som utlovade billig öl och funky miljö, vilket kändes perfekt för förfest. Lagom till att vi skulle röra oss dit så inser jag dock att jag måste tillbaka till hotellet. Jag hade varit dum nog att ha haft på mig nya skor under dagen som under allt promenerande genererat skoskav som färgat mina då vita skor lätt rosa.
Jag vet, det är så hemskt.
Fy fan, vad ont det låter.
Ja.
Promenaden till hotellet och tillbaka till den bar vi bestämt oss tog ett tag. Men det var det värt för att mina hälar skulle kunna andas. Äntligen framme vid baren så ser jag att det inte finns så många bord. Men Viktor och Sebbe har lyckats få tag på ett bredvid ett sällskap med fem högljudda danskar i kanske 30-35 års åldern. Jag går förbi bordet för att direkt beställa en öl. Men tycker mig skönja att den taggade blicken mina vänner hade tidigare övergått i en något skärrad sådan. Jag tänkte inte så mycket på det just då. Tog min öl och slog mig ner. Mycket nöjd över att fyllekvällen skulle få sin början även för mig. Jag tog en första klunk och insåg ganska snabbt att stämningen är konstig. Och mina vänner är väldigt tysta gentemot vad de brukar vara. Jag ställer då frågan, varför är ni så tysta? Och varför sitter ni här med tomma glas? Viktor och Sebbe tittar snabbt på varandra innan Sebbe svarar: drick snabbt, sen går vi härifrån. Jag förstod ingenting. Vi var ju taggade på en hel kväll och hittat en rimlig bar att börja på, och så skulle vi avsluta direkt. Det var inte enligt plan. Jag gjorde dock som han sa, då jag märkte att det inte var någon mening att försöka övertala kompisarna. Jag var aldrig så bra på att dricka snabbt, så jag hinner slänga några blickar på danskarna vid bordet bredvid. De är redan fulla och känns inte som de mest renliga individerna. Inte att de har uteliggare vibe, utan snarare att de jobbar med något arbete där man verkligen blir smutsig, då flera av dem har synligt smuts i ansiktet. Mindre än 10 minuter senare är vi ute från baren och jag noterar att mina vänner direkt återgår till sitt tidigare taggade stadie. Nu känner jag att det ändå är i behov av en förklaring. De skruvar på sig något, men Viktor börjar till slut berätta. Jo, vi hann precis sätta oss och då satt det danska sällskapet redan där. De var 4 och plötsligt kom en 5:e från toaletten. Inget konstigt med det i sig, men han verkade ha något i handen. Då höjde han handen och kastade mot sitt sällskap och träffade en av de kvinnliga rakt i ansiktet. Han hade tagit med sig rester från sitt eget toalettbesök i lite papper och kastat. Dansken hade alltså brunmulat sin kompis på allmän plats. Då kan man ju...
Brunmula.
Alltså, herregud.
Det är där, lite skaj då!
Livregage.
Då kan man ju tro att den som blivit utsatt för det skulle ha reagerat med ilska, illamående och bestörtning. Men icke. Som gensvar hade då tydligen en av de andra männen klivit av stolen, dragit ner byxorna och hukat för att skita i sin egen hand och ge tillbaka med samma medicin.
Det här
mot
den första förövaren.
Det är funky stämning. Viktor och Sebbe förväntar sig att det är det här läget fullt slagsmål. Men det danska sällskapet hade fortsatt glada miner och skrattade intensivt åt det som pågick. De slängde då desperata blickar mot killen i baren som själv stod och skrattade och hejade på.
Vad fan?
Sebbe hade gått fram till han i baren men bara fått som svar, givetvis på danska då, men jag kan inte skriva danska, att de var stammisar och de kunde vara lite vilda, men att det bidrog till att det blev ett bra drag. Efter att ha fått detta berättat för mig var jag rätt nöjd med mina kompisars beslut att tvinga mig därifrån. Och väldigt glad över att vi inte åt på den baren. Så här i efternamn vill jag nog inte heller veta om den smutsiga auran de bar på var från arbete eller från deras fritidsaktiviteter i att skapa bra drag.
Fy fan vad sjukt.
Fan.
Och att hans kompisar så schysst bara: drick klart men sen går vi. Jag hade bara, vet du vad, nu går vi. Du skiter i din öl. Du häller ut den. Hejdå.
Nej, skit inte i ölen. Alltså, du fattar vad jag menar.
Nej, verkligen bara. Strunta i den.
Åh, gud.
Gud.
Dansk jävlar.
Oh, ja.
Fy fan alltså.
Nu har du skuggit.
Ja då, välkommen du ska vara till Bodega Crazy. Det har ganska funky vibe going on. Så konstigt. Kassa bajs i ansiktet på en tjej. Yeah! Yeah, han är kul.
Du... Ja, det är dejligt. Ja, i alla fall.
Veckans sista då.
Veckans sista.
Tionde.
Mm.
Plättlaggen. Hej, och gud vad mysigt med plättlaggar för övrigt. Mm. Dröm.
Äger ni det?
Plättjärn.
Alltså inte särskilt för bara plättar.
Ja.
Jag äger det?
Nej, inte nu.
Jag äger ett plättlagg.
Gör det.
Jävlar, alltså.
Min mamma har ju det.
Sitt.
Hej och tack för att ni finns och förgyller min vardag. Vi går rakt på sak. Detta är historien om när min kompis berättade för mig om plättlaggen. Min vän, vi kan kalla henne Astrid, och jag hade mötts upp på ett café för hon hade en historia att berätta för mig. Hon hade varit ute på stan, haft kul, blivit lite full och sugen på en tur till Bone City. Hon hade dejtat en kille ett par gånger, men han hade varit lite tafatt och de hade väl inte riktigt kommit till skott, om man säger så. I sitt berusade tillstånd tyckte Astrid att det var nu det skulle ske. Det skulle bli åka av. Sagt och gjort, hon och killen, vi kan kalla honom plättlaggen. Okej, okay, jag tänkte när dyker plätt. Vi kan kalla honom plättlaggen. Möts upp och sen minns Astrid något mer. Obs Johanna, vänta med övergreppsteorierna. Okej, okay. I will. Men de kommer leva i mitt huvud.
Det är så skönt att de känner dig nu.
Ja, yeah, they know. Någon dag senare sitter Astrid i bilen och lyssnar på musik och helt plötsligt börjar minnesbilderna sakta komma tillbaka till henne. Hon berättar för mig att hon hade börjat minnas att hon sagt till plättlaggen att Du gör något för mig och jag gör något för dig.
Oj.
Vi vet väl alla vad det betyder.
Det är en så himla bra packad mening. Du gör något för mig, så gör jag något för dig.
Mm.
Det är en jättefin mening.
Otroligt osexigt.
Ja, det är det.
Hon berättar att plättlaggen hade gjort sin del av avtalet och att det sen var hennes tur. Hon höjde lite förnöjt på ögonbrynen och jag trodde mig veta precis vad hon menade med det. Han hade förstås fått en avsugning. Detta var underförstått och inget hon behövde säga högt, och det rådde samförstånd mellan oss kring vad som hade hänt. Hon lade dock till en liten detalj som förändrade allt. Jag sjöng plättlaggen av Tore Skogman för honom. Här tappade jag hakan. Hur Astrid lyckats både suga av killen och sjunga plättlaggen samtidigt var för mig en gåta. Att sjunga plättlaggen utan en dase i munnen är en konst i, utan en dase i munnen är en konst i sig. Och någon form av buktaleri hade jag aldrig hört Astrid ägna sig åt tidigare. Jag var minst sagt konfunderad och funderade intensivt på hur fan hon bar sig åt utan att luften tog slut. Han verkade inte tycka om det så mycket, för till slut avbröt han mig genom att kyssa mig på munnen, berättade Astrid. Jag kände att jag måste fråga Astrid, för jag förstod inte riktigt hur hon lyckats med det här. Men hur gjorde du det? Vad menar du? Hur lyckades du både suga, sjunga och andas samtidigt? Frågade jag tyst, för att inte barnfamiljen som satt vid bordet bredvid skulle höra oss och få men för livet. Här började nog upp för Astrid att jag nog hade en liten annan uppfattning om vad som hade hänt än vad som faktiskt hade inträffat. Du gör något för mig och jag gör något för dig. Innebar tydligen ingen sexuell handling alls från hennes sida. När hon sagt något menade hon något som i vad som helst. Alltså vi kommer inte ihåg vad killen hade gjort för henne. Men hon hade alltså enbart sjungit för honom. Astrids minnesluckor förtäller inte vad killen gjorde för henne. Kanske är det så att det finns en kille där ute som berättar historien om den gången han gick ner på en tjej och hon gjorde något för honom genom att sjunga plättlaggen. Tore Skogman, vem vet.
Åh, oh, gud vad dumt. Glädjande.
Det får man säga.
Då ska vi se vad vi har läst idag då.
Ja.
Ja, då är det du som börjar, Nisse.
Yes, jag började ju med tidningsbudet, mannen som tolkade sig med en hoprullad tidning och drömde den i...
Barnet var det, va?
Ja.
Walk of shame.
Just det var han, Stålmannen.
Exakt. Och sist men inte minst, Gösta och grisen. Mannen som boxerade runt en sugga på 250 kilo.
Ja.
Just det, den älskar jag faktiskt.
Mm, den är kanon. Jag hade... De bortsprungna kvittorna.
Åh,
ångest. Fan.
Alltså bara grillade upp kvittorna när de kom och frågade.
Ett helt företag drog han i sank.
Och en chef.
Mm.
Ja.
Jag hade recept
som
på...
Som näringsförbud nu sagt. förlåt. Nej, det är hemskt.
Recept på katastrof. Mjöl och potatismannen.
Ja,
otroligt. Och danskar på bar.
Åh gud, just det var bajs.
Ja, kasta det bajs. Looks. Lite på skoj bara.
Jag är bodega psycho.
Livet tänker.
Han är helt psycho, han kastar bajs. Hur fan vad du säger, jag vet. Ja. Jag hade självförsvar, som var hon som spydde på hela bussen.
Ja, hon är bäst i världen.
Mm. Håller med. Jag hade också semestertider. Som ja, var pappan som körde, pappa. Som tog med sig barnen men inte mamman på semester. Och sen hade jag plättlaggen.
Mm.
Mm. Vad säger vi då?
Tufft.
Fan vad svårt.
Tufft hit.
Väldigt jämnt. Jag gillar ju grisen mycket.
Ja.
Ja, och jag gillar revisorn väldigt mycket.
Ja, revisorn är också. Men i och för sig, den är så otrolig att berätta också. Ja. Att han grillar upp det.
Mm. Visst behöver jag få in era kvitton för att det diffar på 2 miljoner företaget.
Helvete, kvittorna på 2 miljoner, de har ju mitt skrivbord stå där. Jag eldar upp dem! Va? Varför gör du det? Jag lämnar in dem så är det lullösa.
Han har inte nu kunnat få tillbaka lite pengar.
Och det är så roligt!
De har inte skickat in. Nej, det var jättebra, för du har bara bokfört för oss. Det är ju kanon. Vad sa du? Du hade ju eld... Okay.
Precis när de kommer för att reda ut missförståndet.
Ja, det verkar bli lite tokigt. Lite tokigt!
Ja.
Ja. Ja, men den är jag fine med.
Ja.
Ska jag vinna?
Ja, jag med.
Men så, det blir den då?
Ja, det får bli den.
Och det var så historien nummer ett.
Mm.
Ja. Min
två, exakt, din första blir. Historien nummer två. Ja, då tar vi den. Vad den nu hette, kommer jag inte ihåg.
Springer med.
Det bortsprungna kvittorna.
Ja, det bortsprungna kvittorna. idioten som det är ju en idiot.
Jag vet inte om det var jag eller
det var du. Du är ansvarig till att din gamla chef fick villkorligt böter och näringsförbud.
Det har med mig att göra, men jag har suttit i 3 år.
Och bara på ren.
För miljont belopp högre än min månad. Okej, okay, ja, bra, bra. Gud, jag älskar den. Det är klart att det är.
Så historien nummer 2 tar ni och kutar med och berättar som ni har gjort eller någon annan i er närhet.
Håll upp till någon annan i er närhet skulle jag säga.
Ja. Ja. Tack så mycket Fia Lohansson för att du är vår redaktör. Tack så mycket Daniel Aldermark för att du klipper och bara har bolaget One Touch Edit.
Och tack alla, tack alla prenumeranter på vår systerpodd Cigarrummet som på underproduktion.se/cigarrummet går in varje månad och lyssna på ett, när vi bjuder in en av våra härliga kollegor som får berätta om sina kafferepet-upplevelser.
Ja.
Alltså, inte när de har lyssnat på kafferepet då, utan
snacka lite om sitt liv och alltså, ja. Det blir väldigt kul.
Gå gärna in där ni också, ni som inte är med. För det nu finns det en riktigt god katalog med underbara komiker som berättar ibland lite privata saker.
Ja. Som de är såhär, vilken tur att det här är bakom betalvägg, för annars skulle jag aldrig sagt det här. Det är många som säger.
Ja, och därför vill vi ha 10 miljoner så att det är precis som att inte, vi vill ha 10 miljoner personer som prenumererar så att det är exakt som inte betalvägg. Men det är ändå bakom betalvägg.
Ja, det hade varit otroligt.
Det är målet.
Hörrni, tack för den här veckan. Trevlig helg.
Ja, skicka in era historier till
kafferepetpod@gmail.com.
Kafferepetpod, alltså podd med ett @gmail.com. Hej då, trevlig helg.
Trevlig helg.
Hej.